dag, alltså Gud säger detta, tillsluter himlen så regn inte faller. Om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet, det är verkligen det vi ser i vårt land också. Olika gräshoppor som fördärvar landet. Vi hörde bara nu i bönämnena vilken förvirring det råder. Man vet inte ens om man är tjej eller kille, man eller kvinna längre. Eller om jag sänder pest bland mitt folk. Men sen står det ju i 14, det som du förmodligen redan känner till. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen, förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Och jag tänker på det, vi ska inte be igen för det här med torkan och det, men överhuvudtaget när vi tar med oss och ber för vårt land, jag tror ju att det här är sån nyckel att vi ödmjukar oss, att mitt folk, han har inte massa olika församlingar, sen kan vi gilla lite olika lovsångsstil eller predikostil eller vad det är, kanske skönare bänkar eller skönare stolar eller bättre ljudtekniker eller nej, men vi kan gå till olika byggnader, men Gud ser det som sitt folk. Och vi tillhör Guds folk. Och när vi då ödmjukar oss och söker hans ansikte, omvänder oss från de onda vägarna. Och det är inte bara i våra personliga liv, utan att vi då ställer oss i gapet för vårt land. Så det finns fortfarande hopp, för då säger han, då vill jag höra det från himlen. Förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Så jag vill bara säga det, det är inte det jag ska tala om. Jag vill bara bli påmind, och det var ju detta liksom dagen handlade om igår. När Markus och jag var i lite längre bön och fasta i januari, så upplevde vi Gud tala till oss att jag vill sända er till olika platser i vårt land och hålla eller leda eller liksom dra med Guds folk till att be och fasta då på olika platser. Och bara nu har vi varit runt på 6 olika platser, alltså det här halvåret då. Vi har, jag kommer inte ihåg exakt många platser som är planerade. Det bara kom så här gudomligt, och jag tror att det verkligen är bön och fasta också som är vägen. Men att vi ropar till Gud som hans folk. Att vi omvänder oss. Då tror jag att det här kan liksom, man plocka bort saker, va, som är i vägen för det som Gud vill göra. Gud sände ju Johannes döparen innan Jesus kom. Och jag tror att vi behöver många Johannes döpare som ropar ut, som banar vägen för Herrens ankomst. Inte bara andra tillkomst, utan Herrens ankomst i varje människas hjärta. För visst längtar vi efter att få se människor frälsta. Alltså vi längtar efter det. Åh, vad jag längtar efter detta i vårat land. Jag längtar efter att få se våra grannar frälsta, familjemedlemmar. Vi har säkert olika människor vi tänker på. Man längtar verkligen efter det. Att få se människor som bara kommer och vill bara ha evangelium. För de ser det finns ingen annan väg. Så jag vill bara säga det som en liten uppmuntran, att låt oss inte sluta fokusera att be och ropa till Gud för vårt land. Alla sådana initiativ är viktiga. Det är som sagt inte alls det jag ska tala om, utan Gud la ett budskap på mitt hjärta. Det var för några månader sedan och jag har gått med det här budskapet. Det är så här, när man predikar mycket, och vi predikar mycket, vi hesar mycket också, men vi predikar mycket och ber mycket och ropar mycket. Vi tror bokstavligt talat när Bibeln säger ropa till mig. Det är ju ett desperat djup rop från ens hjärta, men vi ropar också mycket. Och när man predikar mycket, ibland så är det så att man får ett budskap till en plats eller en person specifikt. Men det här som jag vill tala med dig om här ikväll, börjar väl bli ikväll, eftermiddag, är ett budskap som jag kände Gud födde, som jag har även talat om på andra platser. För jag känner att det är till det här landet, det är till Guds folk i det här landet. Och innan jag säger vad jag kallar budskapet, så vill jag läsa några verser från, vi börjar i Andra Timoteus 3, och från början där, och så läser vi de 5 första verserna. Då står det så här: det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, roa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga, högmodiga. Ja, du hör, listan är lång. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Det är ju Paulus som skriver till Timoteus här. Och när vi går vidare i kapitel 4 och vers 3 och 4 så står det så här: ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Och jag menar, det här han skriver om sista dagen eller den här tiden, den började ju redan på hans tid. Men jag tror att du kan hålla med mig om att vi kan se i hela egentligen västvärlden, men nu talar vi om Sverige, hur allt det här onda har eskalerat. Och jag tänker på det här tycker jag är en typisk svensk. De ska älska njutning istället för Gud. Det gäller säkert många andra europeer och västerlänningar. Men jag tror att i Sverige, det är verkligen, man älskar njutning. Det är bekväma att unna sig själv. Och man är så noga med den här nya altanen. Eller planerar semesterresan och allting. Det är inte det att jag säger varken semester eller altan är fel. Men var har vi våran glädje? Alltså, vad är det vi älskar mer istället för, står det här, istället för Gud? Alltså, det finns så otroligt många avgudar i Sverige. De är kanske inte i de flesta fall statyer eller man tänder rökelse som många av de länderna som vi åker till i Asien. Men det finns otroligt många avgudar. Vad är en avgud? Det har tagit Guds plats. Det har tagit Jesu plats. Första platsen. Man har börjat älska det här, den, det, vad det nu är, då upplevelsen, mer än Gud. Och jag tror också vi kan känna igen oss det här som stod då i kapitel 4. Att man står inte heller längre ut med den sunda läran. Vad är det sunda läran? Hela Guds ord. Summan av Guds ord är sanningen. Man står inte ut med det. Alltså, det är ju lite så här som faktiskt maten vi äter för våran fysiska kropp. Jag tror vi alla kan erkänna att väldigt mycket av det där som inte är sunt och nyttigt, det tycker vi är väldigt gott. Men vi behöver ta det sunda, vi behöver hela kostcirkeln, vi behöver liksom äta både grönsakerna och frukten och liksom allt, få i oss vitaminer och allting. Men det gäller samma sak med Guds ord. Hela Guds ord är det som är den sunda läran. När det får bli balans. Ja, Gud är kärlek. Gud älskar oss och nåden är ny varje morgon. Och han förlåter oss. Och allt det här underbara som är kanske lite mer lättsmält att ta till sig. Men vi behöver också det här som talar till våran fostran. Där vi får växa, där vi får mogna. Så stod det ju, de vägrar att lyssna till sanningen. Jag tror att vi kan känna igen allt detta. Men det är inte just detta faktiskt som mitt budskap heller handlar om den här eftermiddagen. För att jag vill säga en sak, det är viktigt för oss att se vad som pågår i vårt land och i våran värld. Alltså, vi behöver tänka att Jesus säger inte bara be, han säger vaka och be. Alltså, vi behöver vara vakna för vad som sker, för annars kanske vi också dras ner i den här strömmen. Och är man inte vaken och liksom, är man bara passiv, då kommer vi att dras med i all den här kompromissen som finns i vårt land, där synd helt plötsligt tillåts, där man kan viga alla möjliga och det kallas kärlek. Alltså, det finns så mycket saker, du och jag känner till detta och det är bra, vi behöver ha lite koll. Men det jag vill tala om är ikväll är en annan fälla som fienden också kan dra ner dig och mig i. Du och jag kan bli så upptagna med allting som sker runt omkring, så vi tappar vårt fokus på det vi ska göra. Så jag vill tala om fokus. Jag kallar mitt budskap den här kvällen: vad ska du med stora bokstäver göra i en tid som denna? Och ja, vi ska vara vakna. Vi ska vara vakna. Men vad ska du göra i en tid som denna? Och när vi läser vers 5 då i kapitel 4 i andra Timoteus. Då säger Paulus, och jag tror att det verkligen är Guds uppmaning till dig här idag. Låt oss göra det personligt, det är till mig också. Men var du sund och förnuftig. Alltså efter han har räknat upp allt detta, detta pågår. Han sticker inte ner huvudet i sanden. Han är medveten, han ser vad som pågår. Du och jag kan se vad som pågår. Men sen så säger han till Timoteus då. Och jag tror att det är vad Gud säger till dig här ikväll. Var du sund och förnuftig i allt. Bär ditt lidande, utför en evangelist gärning och fullgör din tjänst. Och det är de här fyra sakerna som jag vill trycka på här ikväll, som jag tror att Gud vill att du ska fokusera på. Låt inte fienden ta ditt fokus från det som du ska fokusera på. Det som jag tycker är så underbart med Holger, han har ju en kallelse att studera tidens tecken. Men han stannar inte där, utan det leder till att han vill väcka dig och mig. Han vill varna dig och mig så att vi kan ha rätt fokus. Det är det handlar om. Det handlar inte om tecknena i sig, allt den tiden han lägger ner för att gräva liksom i detta och då skriva ner på olika sätt, Holger. Utan sen så är det alltid, när man läser flammor bland annat då, så står det alltid ja, men en uppmaning liksom, att se du till att ha det rätt med Jesus. Alltså det är en uppmaning, var ska vi ha vårt fokus? Så det första då som vi ska göra, var du sund och förnuftig? Hur blir du och jag sunda och förnuftiga enligt med Bibeln? För det behöver inte alltid vara samma, eller det är väl nästan aldrig samma som det som världen kallar sund och förnuftig. Och då vill jag säga främst två saker. Det första är, förbli nära Jesus. Var rotad i Guds ord. Du kan inte leva nära Jesus utan att också leva nära ordet. För han är sanningen. Han är ordet som blev kött. Men lev nära honom. Ta inte Guds ord bara i andra hand och tredje hand. Utan lev nära den här källan som aldrig sinar. Hans källa, den rena källan. Där kan vi komma varje morgon och bara vara tillsammans med Jesus. Drick av hans rena källa. För det är väldigt mycket osunda källor. Och vi kan inte bara tro på allt vi läser och hör heller. Ordet kan vi tro på, men jag menar allting annat. Det bara pumpar ut in i ditt och mitt sinne idag. Från internet, från sociala medier, från liksom, nyheter, vad det än kan vara, från människor runt omkring. Alltså vi kan inte bara svälja allt med hull och hår. Utan vi behöver leva nära den rena källan. Alltså vi dricker och vi dricker så att vi får bli uppfyllda av honom. Så vi inte blir uppfyllda av allting annat. Vi behöver fästa våran blick på honom. Och i Hebreerbrevet 12, vers 2 i kärnbibeln så står det så här. Jag tycker det är så underbart för den lägger till en liten annan knorr där. Hebreerbrevet 12:2. Låt oss ständigt vända bort blicken från allt som distraherar. Och fokusera på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. I folkbibeln så står det att vi ska fästa våran blick på Jesus. Men att fästa sin blick på något betyder att vi medvetet vänder bort blicken på det vi inte ska ha blicken vänd till. Alltså vi kan inte titta överallt. Vi behöver ha blicken fäst på honom. När vi fäster vårt fokus på honom, fäster jag min blick på någonting nu, så hamnar allt andra i periferin. Vi kan ha lite koll, vi kan vara lite medvetna. Men fokuset, skärpan i din blick, ska vara på Jesus Kristus. Och då handlar det också om att vara rotad i Guds ord. Att ha rötterna nedskjutna i sanningen. Det räcker inte bara att gå på gudstjänst. Det är underbart och vi behöver varandra. Att tillbe tillsammans, att höra ordet tillsammans. Vi möts och vi betjänar varandra. Men du i din bönekammare, i din soffa där hemma, fåtölj där hemma, behöver skjuta ner rötterna djupa i Guds ord. I Kolosserbrevet 2 Och vers 6 och 7, också det i kärnbibeln. Ni känner till kärnbibeln. Det utvecklar ju lite det grekiska, eller de grekiska orden. Kolosserbrevet 2, 6 så står det så här. Därför på samma sätt som ni tog emot den smorde Jesus, fortsätt att ständigt vandra i. Lev era liv förenade med honom. Tillåt honom forma era liv. Förbli djupt rotade i honom som ett träd som står stadigt. Detta resulterar i att ni blir uppbyggda som en byggnad som byggs där sten läggs på sten. Och ständigt befäster er tro, växer i inre stabilitet. Precis som ni blev undervisade om och överflödar i tacksamhet till Gud. Förbli djupt rotade i honom. För när, om vi blickar bara på allting som sker, då kan vi ju tycka att allt skakar. Och det är väldigt mycket som skakar. Men låt det skaka det som ska skaka. Men du och jag tillhör ett rike, en konung som aldrig kommer att skaka. Han är densamme igår, idag och i all evighet. Himmel och jord ska förgås, men hans ord ska aldrig förgås. Du och jag tillhör det riket. Då behöver vi fästa blicken på honom. Vi behöver ha rötterna djupt rotade i honom. Och det andra jag vill säga här, att vara sund och förnuftig. Vi behöver då vara nära Jesus, rotade i ordet. Men vi behöver också vara uppfyllda av anden. Anden och ordet. Anden och ordet. Annars så kan det bli lite obalans där också. Lev upp. Fyll av den heliga ande. Har du inte fått erfara andedopet, då kan du få erfara det här idag. Så att du också kan få det här ljuvliga bönespråket att tala i nya tungor. Men det är inte bara att bli andedöpt, utan att ständigt leva uppfylld av den heliga ande. I Apostlagärningarna 19 så läser vi att de troende tog emot i Efesus, så tog de emot den heliga ande. Ändå, alltså de blev andedöpta. Men ändå så skriver Paulus, som var den som ledde dem till andedopet, skriver han i Efesierbrevet 5:18. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Det säger vi ju amen på också. Låt er istället uppfyllas av anden. Varför säger han detta? De var ju redan andedöpta. Jo, för att vi behöver ständigt komma. Helige ande, fyll mig. Fyll mina brunnar. Fyll mig. Uppfyll mig. Skölj mig ren. Jag gillar det. Jesus säger ju det. Det kommer komma strömmar av levande vatten från eran insida. Detta sade han om anden. När vi lever uppfyllda av anden, då sköljer det också. Alltså det gör det sunt. Det gör vattnet sunt. Det är ingenting som stillar, stannar kvar där liksom. Utan det sköljer bort grus. Det sköljer rent från det som inte ska vara där. Något som är en ström är ofta väldigt sunt. Så det här är den första uppmaningen som jag tror Herren ger oss i den här tiden. Förbli du sund. Alltså haka inte fast i också att sitta och prata om allt det där som är osunt. Det ska vi be för. Men att prata om det hjälper ingen. Men du kan förbli sund och förnuftig i allt. Det andra då som man säger är, bär ditt lidande. Någonting som vi nästan aldrig hör i Sverige, i svensk förkunnelse. Alltså att vi också är kallade faktiskt att lida tillsammans med Kristus. Herren Jesus har aldrig lovat att livet här på jorden ska vara enkelt. Tvärtom så säger han att det kommer vara lidande. Det kommer vara prövningar. Men jag har övervunnit världen. Så liksom förbli nära mig, förbli i mig och med mig och följ mig och allt vad han säger. Men bär ditt lidande. Och då tänker jag på två saker här. Vad är det för lidande? Det första säger Jesus själv så här i Matteus 16:24. Jesus sa till sina lärjungar, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Alltså jag tror att ska du och jag också kunna förbli i den här tiden och förbli nära Jesus. Det här är en hjälp. Att dö är något positivt. Att dö från oss själva. För om vi ska vara helt uppfyllda av oss själva, alltså vi kommer inte orka. Vi kommer inte orka i den här tiden. Därför säger han av kärlek. Han kan inte säga något annat, för han är ju kärleken. Vi behöver förneka oss själva. Vi behöver plocka upp vårt kors varje dag. Du och jag behöver vara män och kvinnor som är vana att ta upp vårt kors varje dag. Det är inte jag som lever längre, utan Kristus lever i mig. Jag är korsfäst med Kristus varje dag. Men jag tror också att vi faktiskt går in i en tid, och lite har det redan börjat, av ett annat lidande, nämligen förföljelse. Och du och jag just nu i Sverige, så blir ju inte vi fängslade för att vi predikar Guds ord. Eller för att vi står upp för Guds ord, eller för att vi möts här i kyrkan och så vidare. Men det finns faktiskt redan nu, skulle jag säga, en viss sorts förföljelse av gudfruktiga kristna. Av de som verkligen vill gå med Herren. De som inte vill kompromissa. De prästerna som vägrar att viga homosexuella. De kyrkorna som vägrar att släppa in än det ena, än det andra. Så jag tror att Herren vill att du och jag ska förbereda oss på så gott det går. Jag tror inte vi ens vi kan ana vad förföljelse egentligen är. Men jag tror att Herren vill att vi ska vara så förberedda som det går, att det kommer komma en tid där vi kanske inte kommer kunna göra precis som vi har gjort innan. Jesus själv säger så här i Johannes 15:20: kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig, kommer de också förfölja er. Alltså jag tror det gäller alla. Jag tror att det kommer att komma. Men med det sagt, det är inte säkert att det går så långt att vi hamnar i fängelse. Men det kanske kommer komma en annan sorts förföljelse. I andra Timoteus 3, och vers 11 och 12, det är ju Paulus återigen här, så säger han som sig själv: vilka förföljelser har jag inte fått utstå? Och ur alla har Herren räddat mig. Inte från alla, utan ur alla. Alltså han fick gå igenom det, men Gud var med. Jesus var med. Och så säger han så här: så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Jag tror att vi kommer få räkna med det. Att vill vi leva gudfruktigt, vill vi stå på sanningen, stå upp för sanningen, vi vägrar kompromissa där vi befinner oss, då tror jag att det kommer komma en förföljelse på ett eller annat sätt. Det står också så här i Galaterbrevet 4:29. Där står det så här: och som det var då, lite innan, så har det talats om Isak och Ismael. Ni vet, Abrahams två söner. Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning, alltså Ismael, förföljde den som var född i kraft av anden, Isak, så är det också nu, står det här i Galaterbrevet. Alltså det som är fött av det mänskliga i våra kyrkor, det kommer att förfölja det som är fött i kraft av anden. Jag tror att det kommer bli så tydligt. Jag tror att du kanske redan har fått smaka på det. Vi har fått smaka på det en del här i Sverige. Men just det här, när det som är fött av anden, vissa människor kommer inte klara av det i kyrkorna. Och för det mänskliga klarar inte av det som är fött av anden. Så bär ditt lidande. Vilken positiv predikan. Jag hör inga halleluja. Men jag tror Gud vill förbereda dig och mig. Han vill rusta dig och mig just för en tid som denna. Och jag tror att detta är vad du och jag behöver göra i en tid som denna. Både behålla oss sunda. Vi bara griper tag i ordet, griper tag i Jesus, och vi lever uppfyllda av anden. Vi låter ingenting annat komma in. Vi börjar inte kompromissa med den där: nej, men jag behövde sova lite längre. Nej, vi behöver gå upp på morgonen och ropa till Herren. Vi behöver lägga oss där på allt det. Vi behöver öppna våra biblar i hemmen. Det behöver vara den viktigaste centrala platsen i våra hem kring ordet. För annars kommer det inte gå. Och vi behöver också vara förberedda på att bära vårat lidande. Och är du och jag kristna lärjungar som är vana att förneka oss själva, plocka upp vårt kors och följa honom, då kommer inte heller förföljelsen att vara så svår att ta. Utan då är vi vana, vi är ändå korsfästa. vi ligger ändå på altaret. Vi är ändå vana att förneka oss själva. Det tredje som är Paulus uppmaning då, Guds uppmaning som jag tror till dig och mig här idag. Utför en evangelists gärning. Han talar inte till evangelisterna här. Evangelisten är en av fem tjänstegåvor. Jag är inte en evangelist. Ibland så förväxlar folk det bara för att man är missionär. Det står, man kanske annonseras evangelisterna Marcus och Hanna Blom. Det gör ingenting. Men jag är inte en evangelist. Jag är inte tjänstegåvan evangelist. Men, och du kanske inte heller är det. Du kanske tänker att de där evangelisterna är så duktiga på att predika evangelium och få fram budskapet. Men vi är alla kallade till missionsbefallningen. Vi är alla kallade till missionsbefallningen. Vi är alla kallade att utföra en evangelists gärning. Alltså det här behöver vara vårt fokus. Det här behöver vara vårt fokus. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört Holger säga detta. Kan ni inte göra mer kampanjer? Vi måste ju vinna fler människor innan Jesus kommer. Alltså det är hela hans fokus också med att väcka människor. För vi måste få med oss så många som möjligt. Och det räcker inte bara med de duktiga smoda evangelisterna. Utan du behövs. Jag behövs. Varje person, varje troende lärjunge behövs. Och vi behöver ha fokus på en evangelists gärning. Oavsett vem vi är. Jesus säger så här i Markus 1:17. Han säger det till lärjungarna då. Jesus sa till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Det gäller varje lärjunge. Och vet du vad jag tycker är så tryggt och skönt? Jesus säger, följ mig så ska han, alltså Jesus, göra dig till en människofiskare. Så ditt och mitt jobb är att följa Jesus, leva nära honom, vandra tillsammans med honom, vandra lyhörd för den helige ande. Den helige ande kan bara ge någon liten viskning och leda dig till en människa som är redo till skörd. Sen behöver vi ju så och predika i tid och otid. Men ibland så leder den helige ande till någon som är redo till skörd. Som du kan få föra till Jesus. Som kan få bli frälst. Följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Vet du vad som händer när du och jag följer Jesus? Det första som sker är att vi får ett hjärta för de förlorade. Alltså vi får nöd för människors evighet. Det är bra att ha nöd för människors sociala behov, det som är orättvist. Men du och jag, som Jesu lärjungar, vi behöver, jag ska säga det, först och främst ha nöd för människors eviga väl. För vi kan hjälpa människor med alla möjliga saker, men så går de ändå evigt förlorade. Men vi ska först och främst tänka på människors eviga väl. Och det är någonting vi behöver ta fighten för. För det är så lätt att hamna i likgiltighet. Det gäller oss alla. Det är så lätt att hamna i bekvämlighet, likgiltighet, apati där vi liksom lever på och vardagen är full och schemat är fullt och allting rullar på. Och Gud är god och allting. Men så glömmer vi. Men vänta nu, såg jag ens den som gick förbi mig i fruktståndet i affären? Jag känner den Jesus. Alla människor vi går förbi på gatan. Alla människor vi har i våra närhet. Jag vet att det finns säkert fler som ropar till Gud för sina barn och barnbarn. Och vi får inte ge upp det här. Det är bara Gud som kan frälsa. Men han använder dig och mig för att utföra en evangelists gärning. Och först och främst så börjar han med våra hjärtan. Vi får nöd för de förlorade. Vi börjar be, vi börjar ropa till Gud för grannen, för våra barn, för våra barnbarn, för arbetskamraten och för mission. Det är viktigt. Det säger jag. Det säger Gud. Men alla människor är lika viktiga. Men det är ingenting vi kan skapa i oss själva. Utan det är ett verk av den helige ande. Och jag ber ofta till Gud. Gud, låt mig inte missa nöden för de förlorade. Nöden för de förlorade, det är en sån stark drivkraft som driver oss vidare över bekvämlighet eller ut ur bekvämlighet. Vi går den där extra milen om det innebär att vi kan få vittna för en människa. utför en evangelistgärning. Börja där i våra hjärtan. Sen skulle jag säga att det går vidare till våran tunga. Vi börjar be. Vi börjar ropa till Gud. Alltså jag tror ju att allt evangelistiska, det behöver gå hand i hand med bönen. Vi behöver ropa till Herren liksom att slöjorna ska få tas bort så att de får se att det som finns i öronen får tas bort så att de får höra. Att de kan ta emot evangelium. Men det kommer också leda till handling. Vi kan alla göra någonting. Vi träffar en härlig, eller inte bara träffar en härlig broder. Vi åker till Burundi, Afrika om 2 veckor. Och då ska vi ha med oss en härlig broder som heter David som bor i Linköping. Och vi träffade honom igår. Innan också, men vi träffade honom igår. Och då vittnade han och berättade så underbart. Då har han en gård så att han har ett ganska stort hus i Linköping. Och Gud har bara lagt på hans hjärta att bjuda in människor. Ibland en, ibland två, ibland bjuder han alla jobbakompisar. Ibland bjuder han alla, jag vet inte vilka han bjuder, men han bjuder folk hela tiden. Bjuder dem på god mat. Sen delar han evangelium. Sen delar han ett vittnesbörd. Ja, nu har ni fått mat, nu ska ni lyssna på mig, säger han. Och så delar han ett vittnesbörd. Han delar evangelium. Och han har fått se, han har fått vinna många människor i sitt hem. En och en, två och två. En evangelists gärning. Han utför det i sitt hem. Gud kan ge dig kreativa idéer. Jag tror inte på att vi behöver kopiera. Men Gud kan ge dig kreativa idéer. Och be till Gud, Herre, låt mig drivas av en nöd för de förlorade. För jag tror så här faktiskt. Vi kan inte känna kanske nöd för alla människor hela tiden. Men jag tror Gud kommer lägga vissa människor på ditt hjärta. Det kanske är dina barn, kanske är dina barnbarn, kanske är dina jobbakompisar. Det är en där som du bara fortsätter att be för. I vårt fall så är det ju givetvis våra grannar och människor vi har runt oss. Men vi brinner ju också för de onådda. Vi drivs ständigt av Gud, hur kan vi åka ut och nå dem som aldrig någonsin tidigare har fått höra evangelium. När våra hjärtan drabbas av Guds nöd. Om vi så bara, jag säger så här när jag ber till Gud. Herre, om jag så bara kan känna 1%. Vad du känner när du ser alla förlorade människor. Då tror jag det räcker för mig ett helt liv. Alltså jag tror att han har ett sånt brustet hjärta. För alla dessa män och kvinnor, unga och gamla. Som är förlorade just nu. Men om vi kan få del av 1% av hans hjärta. Så kommer det att driva oss till handling. I andra Korinthierbrevet 5:11 så står det så här. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren försöker vi vinna människor. När vi fruktar Gud så kommer vi att försöka vinna människor. Jag tror du talar om att Gud är helig och vi ska vara heliga. När vi får möta Gud som helig, då kommer en gudsfruktan. Och då vill vi också vinna andra människor. Rädda dem för evigheten. För vi vill inte att någon ska hamna där man hamnar. Om man inte har tagit emot Jesus. För det finns bara 2 destinationer. Och du och jag håller svaret i våran hand. Men vi försöker vinna människor. Visst är det underbart. Det är ingen tävling. Hur många har du vunnit? Hur stor framgång har du? Nej, det handlar inte om det. Men en dag så kommer vi stå där inför kungars kung och herrarnas herre. Jag tänker på det ofta när jag ska stå inför Jesu ansikte själv. Då kommer jag få göra räkenskap för mitt liv. Och vet vad? Jag tror inte Gud kommer räkna upp så här många har du vunnit. Utan han kommer se, försökte du? Vad använder du din tid till? Vad använder du dina pengar till? Vad var det du bad för? Alltså vi ska lägga räkenskap. Det handlar inte om liksom att vi ska vinna. Vi vill ju vinna så många som möjligt för deras skull. Men vi försöker vinna människor. Vi försöker vittna. Vi bevarar nöden. Vi ger till evangelistiskt arbete. Alltså på alla möjliga sätt. Din tid, dina pengar och den du är. Att du går till handling. Och Gud har så mycket kreativa idéer. Hur vi kan nå ut. Hur Gud vill använda dig i detta underbara uppdrag. Du kan vara vem som helst. Med vilka gåvor som helst. Men vi är ändå kallade att göra en evangelists gärning. Och jag tänker på det. Vi alla ser det när vi kollar på det som sker runt omkring. Tiden är knapp. Tiden är knapp. En dag kommer det vara för sent. Vi kan bara arbeta medan det är dag. Säger Bibeln. Och då tänker jag, Gud, hur kan jag göra mer? Vad är det mer jag kan offra? Vad är det mer jag kan plocka bort för att vi kan vinna ännu fler människor för himmelriket? För våra liv, även om vi får ett långt liv, så är inte våra liv långa i jämförelse med evigheten. Och det finns bara två destinationer för evigheten. Låt oss be till Gud, använd oss för att göra en evangelistgärning i den här tiden. Det är det vi ska ha fokus på. Alltså Jesus kom för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Och det är honom vi följer. Sen är det mycket annat Gud kan tala till oss om. Men det här behöver vara vårt fokus. Det fjärde och sista då som jag vill nämna för dig den här kvällen som Paulus säger är: fullgör din tjänst. Du har en tjänst. Du har en kallelse. Jag gillar ju att kalla det gudagivet syfte. Syfte betyder, när man slår upp purpose på engelska, eller purpose då är det på engelska. När man slår upp det så betyder det anledningen varför något existerar. Och då tänker jag, om vi går över till, vi behöver finna våra gudagivna anledningar. Varför finns jag på den här jorden? Självklart, nummer ett är ju att själv vandra med Herren. Han skapade oss för den här jorden för att vandra i gemenskap med honom. Det var ju den som så förfärligt bröt då genom syndafallet. Det är ju nummer ett. Men nummer två är, Gud, vad har du tänkt att använda mig till? Att finna det där gudagivna syftet. I andra Timoteus 1:9 så står det så här: han har frälst oss. Det är ju då frälst oss för gemenskapen. Och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd. Allt är bara nåd. Tänk på att den allsmäktige guden, skaparens, universums skapare, har utvalt att han vill arbeta med dig och mig. Han har kallat oss med en helig kallelse. I kärnbibeln så står det så här: ett liv avskilt till tjänst för honom. Helig betyder ju faktiskt också att vara avskild. Avskild för vad då? Ska vi bli munkar och nunnor? Nej, det blir ju en liten tokig dike där. Utan vi ska vara avskilda för tjänst för honom. I Efesierbrevet 4:12 så står det ju om tjänstegåvorna. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst. Det är det som tjänstegåvorna är till för. Att utrusta varje troende till att utföra sin tjänst, sitt gudagivna syfte. Och det finns så många olika tjänster. Jag tycker det är härligt också. Vi behöver ta reda på vad är det jag ska göra. Och vad ska vi göra i en tid som denna? För det kan ju vara så att man har en kallelse, men den kan också förändras lite grann över tid. Det kan du göra i olika säsonger. Ibland är man ju också kanske då småbarnsmamma, då är det något viss uppgift Gud har. Och sen så kanske när barnen växer upp så får man lite mer tid. Och så just det här, vad är det jag ska göra i den här tiden? I Apostlagärningarna 6 och vers 2. Och sen hoppar jag till vers 4, så står det så här: då kallade de tolv till sig alla lärjungar och sa: det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Själva ska vi ägna oss åt bönens och ordets tjänst. Och det jag vill säga här är, det är ju inte mindre viktigt med tjänst vid borden. Men jag säger, det finns olika tjänster. Alla är lika viktiga. Du behöver finna, vad ska jag vara? I det stora Guds pussel, vad passar jag in? Vad är det jag ska göra? Jag kan ju inte bara kopiera Holger och försöka liksom predika och skriva som han gör. Det går inte. Du kan inte heller kopiera systern eller brodern jämte dig. Utan vad är det jag ska göra? Vad är meningen helt enkelt med mitt liv? Jag först och främst vandrar med Herren. Men sen då? Vad har du tänkt? Vad har du lagt i mig? Gåvorna som Gud har lagt i oss är ju också kanske liksom en hint om att vi ska använda dem för Guds rike. Alla olika gåvor som vi har fått. Fokusera på det. Uppmaningen var ju: fullgör din tjänst. Vi vill ju inte bara börja starkt eller bra, brinna några år som unga människor, utan vi vill ju fullborda loppet en dag. En dag så löper vi där över mållinjen. Antingen är det när Jesus kommer tillbaka eller så är det ju då liksom man hinner dö innan helt enkelt. Men det handlar om att då har vi fullbordat våra lopp. Fullgör din tjänst. Ge inte upp. Jag tror Herren vill uppmuntra dig här idag att även när det är tufft så ger vi inte upp. Vi tröttnar inte på att göra det som är gott, som Galaterbrevet 6:9 säger. Utan vi fortsätter att göra det som är gott, det som är rent, det som är rätt. Det som Gud har kallat dig och mig till. Och en dag kommer vi att få skörda om vi inte ger upp. Det sista bibelversen som jag har här är att när vi också fokuserar på där vi ska vara, det vi ska göra för Herren, det blir också ett beskydd. Då blir vi inte förvirrade. Jag tänker på David i Bibeln. När var det han gick ut i synd med Batseba? När han stannade hemma från kriget eller stannade hemma från striden. Alltså du och jag, det är ett beskydd. När vi är upptagna med att göra det som vi ska göra, att vara där som vi ska vara. Och i andra Petrus så står det i kapitel 1, vers 10, så står det så här. Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Alltså det talar om ett beskydd när vi också är i den här. Det är ju det här som Paulus uppmanar Timoteus. Han räknar ju upp alla de här grejerna som sker även då på hans tid. Och det var ju för bedrövligt. Men så kommer den här uppmaningen. Följer du din tjänst? Jag kan bara ana utan att läsa in för mycket. Vi ska ju inte lägga till eller dra från något i ordet. Men jag kan ana att det var många människor runt Timoteus. Och han var ju också ung. Som kanske även då var äldre. Som faktiskt hade lagt av med sin tjänst. Som hade kanske fallit. Som hade tröttnat. Och därför kommer den här uppmaningen. Fullgör din tjänst. Halleluja. Det är en viktig tid, en spännande tid. Jag tror att vi alla kanske någon gång har varit så här, som jag säger, avundsfriska. För då är man positivt avundsjuk på något. På lärjungarna, att de fick vandra med Jesus och apostlarnas tid. Det var så mycket mirakler. Och allting det som skedde, för vi kan väl erkänna att vi ser inte riktigt allt det som vi läser om i apostlarna. Men vi vill se det. Men jag tror att de är avundsfriska på dig och mig som lever i den här ändens tid, sista tiden. Och jag tror att vi kommer få med och se en skörd. Jag tror att du kommer få vara med och se en skörd, men också vi får se en skörd i det här landet. Varför ska man annars ha bönemöte måndag till fredag? Vem har det? Men ni ska inte ge upp att göra det som är gott, det som är rätt. För om vi inte ger upp kommer vi att få se en skörd. Vi kommer att få skörda. Men det är en strid. Jag avslutar här nu, avrundar här där jag började. Det är en strid om ditt och mitt fokus. För en person som inte är fokuserad, och det så kan man bli förvirrad. Men den är liksom lite här och lite där och det blir inte så mycket uträttat. Det är en strid om ditt fokus. Du ska inte dras ner av det som sker i vårt land. Du ska inte dras ner av det du kanske hör på nyheterna. Utan be för det, men du ska ta emot den här uppmaningen. Som jag tror att himmelen bara ropar ut till oss den här kvällen. Var du sund? Om andra tvekar kan du dock följa. Alltså det är så. Du är bara ansvarig för ditt liv. Men du kan leva sunt. Lev rotad i ordet, uppfylld av anden. Bär ditt lidande. Oavsett vad det är. Bär ditt lidande. Ha en vana att plocka upp korset varje dag. Och skulle du då bli spottad på eller förkastad eller förföljd för din tro. Ja men då är vi redo. Då är vi redo och vet vad jag tror? Det är något fantastiskt när vi, inte att få lida rent generellt, men när vi får lida för Kristus. Alltså jag tror att det väntar en belöning då. Jag tror att det finns något gudomligt där. När vi får lida för Kristus. Det är som att Herren bara kommer också och backar upp i de där stunderna. Va? Med gudomlig styrka, gudomlig nåd. Nåden är ju alltid gudomlig. Men helt övernaturligt. Så att vi ska kunna bära vårat lidande. Utför en evangelistgärning. Alltså lägg av med att det finns någon slags fördömelse. Eller att du inte räcker till. Och fy vad dålig är. Allt det där är bara tankar från fienden. Ta det som en uppmuntran. Universums skapare. Konungars konung och herrarnas herre. Den bästa själavinnaren av alla. Han kallar dig att samarbeta med dig. Han kallar dig att samarbeta med honom. Att ni ska få göra det tillsammans. Det står att vi är Kristi ambassadörer. Alltså vilket privilegium, det borde få oss att växa några centimeter. Sträcka på oss en evangelistgärning. Människor går förlorade. Alltså det här är en sanning som vi också behöver bära. En börda, en nöd som vi behöver bära. Du och jag är svaret, Jesus är svaret. Men han når människor genom dig och mig. Både genom ditt liv och genom dina ord. Och fullgör din tjänst. Jag tror någon bara behövde höra det lite extra den här kvällen. Att du ska bara fortsätta. Tröttna inte på att vara där du är. Göra det du gör. För om du inte tröttnar så kommer du få se en skörd. Inte bara i den här tiden. Utan det ekar ju in. Det vi gör för Herren. Allt det ekar in i evigheten. Tack Jesus. Jag ska avrunda där. Du kan väl bara ta och ställa dig upp. Ni får gärna komma fram här, Josefin och Stefan. Vi kommer gå in i lite lovsång. Och jag vill bjuda fram på den här, inte liksom kanske vanlig förbön i den bemärkelsen. Men om du bara känner, jag vill bara ha fokus. Jag vill ha ett förnyat fokus. Det kan vara något av de här områdena där du bara känner, oh, det här med att göra en evangelistisk gärning, det tycker jag är en börda. Då tror jag Herren ska bara få liksom komma över dig här idag. Att anden får fylla, att det får bli en glädje. Kanske skräms du av det här med förföljelse. Då ska Herren bara få lösa dig från den fruktan. Kanske känner du att jag behöver finna den där tjänsten. Då ska Herren få tala till dig här idag. Kanske behöver du förnyad styrka att fortsätta då. Att fullgöra din tjänst. Löpa ditt lopp. Men jag vill att inbjudan idag handlar om just detta. Om ditt fokus. Så jag vill börja med att bara be liksom en allmän bön. Så alla blir inkluderade. Fall någon behöver pysa eller inte vill komma fram. Men vi känner ju bara, jag behöver förnyat fokus i detta. Kom fram så bara egentligen be för dig. Lägga handen på dig. Så ska Herren bara få förnya ditt fokus den här kvällen. Kanske är saker vi behöver lägga av för att orka hålla fokus. Då kan du lägga det här vid korset den här kvällen. Att du kommer fram kan få vara liksom en demonstration inför himmelen och det är allt det här under mörkret. Att nej, nu är det Jesus på nytt. Nu är det fokus på det som har evigt värde på nytt. Men jag vill bara be för dig. Och du ska veta, jag predikar lika mycket till mig. Vi brottas generellt med väldigt mycket samma saker, alla människor. Men idag vill Herren förnya ditt fokus på det som verkligen betyder någonting. Herre, vi bara tackar dig, Herre. Herre, vi bara kommer inför dig den här kvällen i Vetlanda, Herre. Herre, vi bara tackar att du är alltigenom god, Herre. Och tack, Herre, för att du har talat till oss den här kvällen, Herre. Om ett förnyat fokus, Herre. Vad vi ska göra, vara upptagna med, ha fokus på i den här tiden. Herre, du vet, för du blir prövad och frestad på alla områden. Herre, du vet att det inte är enkelt att vandra här på den här jorden. Du vet det. Herre, du vet många gånger vad vi många gånger brottas med, Herre. Och prövningar som kommer, Herre. Men Herre, vi bara tackar att du är här för att bara möta med oss den här kvällen. Du är här för att bara lyfta av eller kanske lägga till, Herre. Vad det än är som vi behöver för att bara fortsätta fokuserat på det som vi ska göra i den här tiden, Herre. Herre, jag bara tackar dig att du bara hjälper oss att vara sunda och förnuftiga. Herre, du hjälper oss att plocka upp det där korset, att bära det lidande som du kallar oss att bära i den här tiden. Herre, du hjälper oss. Vi gör det inte i egen kraft, utan du, Helige Ande, hjälper oss att utföra en evangelistgärning. Och Herre, du hjälper oss att också fullgöra våran tjänst, att ta en dag i taget, en vecka i taget och bara fortsätta att vara lydiga dig. Herre, jag bara tackar dig för varje underbar syster och broder som har kommit ikväll, Herre. Herre, du känner oss innan och utan till. Tack att du också möter med oss. Precis där vi är i livet. Precis där som vi behöver bli mötta den här kvällen, Herre. Gör ditt verk, Herre. Herre, vi vill vara dina ambassadörer. Herre, vi längtar efter att få se människor, både en och en, men också i skaror, komma till dig och ta emot dig och få sina liv förvandlade så som vi har förvandlat, fått våra liv förvandlade, Herre. Herre, gör ditt verk den här kvällen. Amen. Är det du vill ha förnyat fokus, bara kom fram. Vill du böja knä eller bara stå här? Och så tar vi lite tid här inför Herrens ansikte. Vi bara fortsätter att förbli. När jag predikade i våran församling i Sävsjö på förmiddagen, så sa han som ledde mötet, när det var dags för eftermötet, att nu har det ju serverats lite mat här, men nu behöver matsmältningen börja ta fart. Så att vi liksom får ta del av näringen i ordet. Så vi förblir en liten stund till i lovsång, i Herrens närvaro. Och varmt välkommen om du vill ha förbön ikväll. Amen.